Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Jag har varit i radio ett par gånger, men inte så mycket poddande faktiskt.
Ja, men det här är enkelt. Det bakar jag med. Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul, och Filip Trollér. Men även idag har vi en otroligt spännande gäst med oss. Nämligen Getingarnas ordförande Johannes Jensen, alltså Häckens största supporterklubbs starke man, korrekt?
Ja, det stämmer. Tack för att jag fick komma.
Ja, du, hur är det att vara Häckens supporter i dessa dagar?
Ja, det är... Jag har tänkt på det sådär, är det glädje, det är också en jävla stress alltså. Nu, det är liksom sådär, när man tar den där poängen och så ser man att man är där uppe och sen så tänker man, herregud, och så börjar liksom den här ekvationen i hjärnan liksom. Man ser ut som den här mimen med Julia Roberts när hon har alla siffror ovanför huvudet liksom. Det är så här. Men herregud, tänk hur fan ska det gå, och vi kommer inte vinna mot AIK borta. Kan vi vinna mot AIK borta? Nej, jag tror inte det. Och så håller man på så här, hela tiden.
Det är jobbigt att leda allsvenskan.
Ja, det är fan med jävligt stressigt. Jag visste inte att det var så jobbigt att vara MFF-are.
Nu, Filip, en supporter i podden, det har vi inte haft tidigare. Vi har haft spelare, tränare och ledare, men nu är det första supporterbossen.
Ja, fantastiskt roligt. Jag sa det innan vi satt igång också. Det är kul just när man inte har haft det tidigare, och det kan inte alltid att det perspektivet kommer fram i, ja, men den dagliga rapporteringen och sådär. Så jag ser det bara som jätteroligt liksom att Johannes kommer hit. Det är väldigt roligt.
Ja, varmt välkommen ska du vara, som sagt.
Tack.
Det händer ju oerhört mycket på alla fronter just nu. Vi ska ju försöka sammanfatta det så gott det går i det här avsnittet. Men ändå lägga vårt fokus på dig då, Johannes. Och vi börjar väl helt enkelt där. Det är ju 5 poängs serieledning, 4 poäng kvar, 3 poäng senast mot GIF Sundsvall. Och nu räcker det kanske att ni vinner 2 av de återstående matcherna som börjar imorgon då, utifrån när vi spelar in det här med AIK borta på Friends. Så nära ett historiskt första SM-guld har BK Häcken aldrig varit.
Nej, det är, jag vet inte vad man ska säga om det. Det är faktiskt helt sjukt att ligga där fram och dra liksom. Alltså 2012 var ju det närmsta vi har kommit liksom, men det var ju en helt annan grej. Det här är, ja, det är speciellt, det är ovant, otroligt ovant.
Vad känner du ur ett Göteborgs perspektiv, Filip, att det Häcken ligger där, som Johannes säger, de ligger och drar och vi kan få en ny allsvensk vinnare liksom?
Nej, men det är, om jag sa att det var roligt att ha en supporter här, så är det väl fantastiskt roligt att Göteborgs fotbollen får vara där uppe och fronta. När hände det senast? Blåvitt var inblandade på allvar en guldstrid 2015. Det är väl senast som det känns på allvar som att ett Göteborgslag har toppat allsvenskan, när vi har kommit en bra bit in i säsongen så att säga. Och att Häcken gör detta på det sättet, åker upp och vinner mot Djurgården och alltså sätter verkligen nivån och visar att de är de är där uppe med de andra nu och nu är de liksom lite ovanför de andra också. Jag ser det bara som positivt. Jag förstår att andra klubbar i stan med sympatier på annat håll kanske inte håller med om det, men för mig är det liksom bara positivt för Göteborgsfotbollen att äntligen liksom få vara med och hävda sig lite igen.
Även ur ett svensk fotbollsperspektiv kan man ju säga att det är stort då, just det här med att det kan bli en ny klubb som vinner. Det händer ju inte så jävla ofta liksom. Alltså det senaste hände var ju Kalmar FF, de vann allsvenskan 2008, då fick man en ny vinnare. Annars är det ju liksom de här 5-6-7 lagen som oftast vinner år efter år då. Malmö FF, Stockholmsklubbarna, Elfsborg, Blåvitt, Helsingborg var ju där för 10 år sedan liksom. Men det är ganska unikt, och jag tänker alltså, som fotbollen har utvecklats nu. Du har 8 klubbar som omsätter över 100 miljoner varje år. De som är där bakom är ganska långt efter ekonomiskt. Om Häcken nu skulle vinna, vi får en ny guldvinnare. Alltså det kanske inte händer på 100 år igen att vi får en ny allsvensk vinnare, just eftersom ekonomin har blivit så avgörande. Och du måste nästan ha de här pengarna för att vara med där uppe. Det är en stor jävla händelse. Om det blir så.
Med det tillägget.
Jo, nej, men det är det ju förstås. Jag har inte riktigt det perspektivet såklart, men det, sen är det ju, alltså det är ju ändå ett styrkebesked någonstans. Alltså man kan ju se det som en svaghet förstås att liksom så här, Diff åker ner och åker på Däng och de andra Diff på Stora Valla liksom. Men det är ju, å andra sidan liksom, även om det är som, precis som du säger att toppen och botten drar ju isär liksom. Mm.
Men över 30 omgångar gör de ju det.
Ja, absolut, absolut. Men det är ändå jämna, alltså det är ju internationellt sett väldigt, väldigt jämnt. Mm. Och det är ju faktiskt en av de finaste grejerna med allsvenskan, kan jag tycka. Vem som helst, utom möjligen Sundsvall, kan i år slå vem som helst en bra dag.
Sundsvall slog ju i och för sig Blåvitt här om dagen.
Ja, men det är, Blåvitt är inte vem som, eller så här, vad ska man säga. De är inte där riktigt i år. Så. Men ja, nej, men det är ändå mäktigt tycker jag.
Hur är det du får snacka guld så? Ni brukar ju prata om jinxar och så, supportar där, alltså jag menar, nu är det ju omgång 27 och omgång 27 2012 vet ju alla som följer Häcken vad som hände då ledde ni serien, förlorade med 2-1 mot Kalmar FF. Ledde 1-0, tappade in 2 mål på 3 minuter, tappade serieledningen, och hade ni vunnit den matchen då hade ni tagit guldet på målskillnad mot Elfsborg 2012. Omgång 27 AIK.
Ja, nej, men det, alltså, nej, det finns där, men jag kan inte, jag vågar inte säga mer än så. Alltså jag har ju sett dem tappa det så många gånger. Så att
du har ändå den känslan
att det kan tappas, ja. Ja. Nej, jag, som sagt, när vi stod där mot Sundsvall nu, då kände man bara nu jävlar, nu kör vi liksom. Och ännu mer förstås när man var på Tele2 mot Djurgården liksom och stod där och bara det här. Nu är det på riktigt liksom. Men sen så går det, kommer en match till, man ser de andra lagen, man börjar tänka så här, fan så långt är det inte.
Men för det har vi pratat om Filip, just det här att det kändes Djurgården framförallt, kanske även lite Sundsvall då, men alltså lite av ett trendbrott då, att det här Häcken kan inte vinna snacket som alltid har varit, att de sopar bort det lite mot Djurgården borta framförallt.
Mm. Ja, men verkligen, det var en match som sa väldigt mycket, inte bara den här säsongen utan i ett historiskt perspektiv, att Häcken som så många säsonger har haft så svårt mot de här stora drakarna, framförallt kanske på bortaplan, åker upp och vinner den matchen, och vinner den också med, alltså faktiskt med kontroll, även om Djurgården hade lite mer tryck i andra och sådär, så gör de det på ett otroligt imponerande sätt, så det säger mycket. Och sen så inför Sundsvalls matchen, det är en annan typ av press, då är det liksom att alla förväntar sig, ja men Häcken tar sina 3 poäng liksom, och det ska också göras. Och även om Sundsvall då gör 1-1 och att man kan behålla kylan och behålla frenesin och behålla liksom det här bara attityden att vi ska ta det. Det är ju så otroligt imponerande. Och inför matchen Hammarby var ute och syka lite och Jeremejeff svara sådär. Så de verkar ändå rätt så bekväma, mer bekväma med situationen än vad jag trodde att de skulle vara. För jag kan väl ändå vara ärlig och erkänna att man kanske trodde att ja men Häcken, ja de kommer vara med länge, men så kommer de choka lite när det brinner till på riktigt. Men det, hittills så är det ju ett otroligt styrka icke-besked att de, nej, de verkar inte beröra så jävla mycket av det faktiskt. Nej.
Och just det pratade Jeremejeff om efter Sundsvallsmatchen. Ett av de bästa citaten jag har hört på länge, hur man förklarar varför det går att leverera i alla olika omständigheter, även under press. Han menar på det, de är så jävla medvetna om exakt vad de ska göra i sin matchplan, för den har varit likadan från omgång 1 till omgång 26. Så att även om en speluppbyggnad går fel eller någonting går fel i ett anfall, så vet de att det är inte grundplanen som är fel, utan det var bara en dålig touch där, eller det råkade bli en felpassning, men vi gör samma sak igen. Och liksom att hela tiden ha det som ett mantra att ja, men det är så här vi ska göra, då stöter det liksom bort så här nervositet, oro, då påverkas man liksom inte av att det kanske går troll i det i tre anfall, för att de vet att det enda de ska göra är att försöka på samma sätt som de har gjort hela tiden, som de har bestämt. När han berättar om det, det där blir jävligt tydligt liksom, och det någonstans så ser man ju det, 1-1 i paus mot Giffarna, tappar in det här målet precis på tilläggstid i första halvlek. Det borde liksom, man kallar ju de här för så här psykologiskt viktiga mål, men så går de bara in och trummar på i andra halvlek och vinner till slut med 4-1.
Ja, nej, men och det är särskilt det med att komma ut i andra halvlek, alltså det är ju någonting som Häcken gör i år. På ett sätt som, alltså det är faktiskt ganska unikt, känns det som. Det är liksom högre tempo i andra halvlek än i första halvlek. Det är någonting särskilt som händer där. Det kan inte vara en hårtork varje match liksom. Det måste ju vara någonting annat. Men de hittar någonting där, alltså. Det är faktiskt. Sen måste jag säga, man är inte så journalist jävligt tacksam över Jerry i år. Det är mycket, alltså det är mycket så. Han är, men det är ju en öppenhet. Han snackar ju om grejer på ett sätt som inte är helt vanligt, eller?
Ja, vi har haft med han i podden här, och han har ju babblat på bra, och som du säger, det fan, han leder skytteligan med landslagsdiskussioner, han har, vad fan var det, skaffat linser och jag menar, det är alla möjliga jävla, och han är liksom klausuler hit och klausuler dit, ja, men han har ju varit lite rubrikernas man, är det inte så, Filip?
Jo, absolut, och sen det är klart att man har bröstet ut när man har gjort så många mål som han har gjort den här säsongen och spelat så som han har gjort den här säsongen, och han verkar ju 100% harmonisk, och då kan man ju också kanske bjuda på lite mer grejer, typ som efter Djurgårds matchen där, när han skickar ut det där att vad fan har de ens kollat på våra matcher, med tanke på hur dominant Samuel Gustafsson fick vara i den matchen, och han högg lite på Joel Nilsson Bayern utspelet där, om att nu var det mycket, mycket troll i Häckens huvuden och sådär, och att de skulle börja tänka för mycket med tanke på det historiska guldet sådär, då högg han tillbaka där också, men han gör det med glimten i ögat, och han, när han har levererat på alla plan, även i media i år, tycker jag, det är bara tacksamt.
Nu får vi se om han inte skadar då bara mot AIK här, det lär väl visa sig under dagen här, det kanske är klart redan när vi har spelat in det här, klart hur det är med hans knä eller inte, han skulle träna idag utifrån förhållande när vi spelar in det här.
Hur rolig är du för det?
Alltså det är klart jag är jävligt orolig, men det är ju inte bara han som gör mål, så att det är inte panik, men det är klart som fast man är orolig liksom. Han, även om man inte är där, så binder han ändå upp 2-3 gubbar liksom i anfallen hela tiden, alltså det är klart han är viktig.
Så är det. Ska vi återvända lite till det där med Häcken kan inte vinna kontra Häcken har kunnat vinna de här viktiga matcherna. För jag menar, det har ju nästan blivit en, jag ska inte säga att det har blivit en identitet i BK Häcken, men det har blivit en stämpel i alla fall att det avfärdas alltid som laget som inte kan vinna. Har man varit trött på det snacket, eller har man köpt det, eller hur förhåller man sig till det, och ser man också på något sätt som att det är på väg bort?
Nej, jag tycker absolut att det är på väg bort, och det är klart att det är alltid trams. Alltså det blir ju alltid trams. Alltså, för precis som ni säger, det är inte så ofta man byter lag i toppen. Så det betyder ju att allting händer ju första gången. Mm. Alltså det blir väldigt konstigt att säga, man kan aldrig, det går aldrig. Ni har ingen vinnarkultur. Alltså det skiftar ju, saker ändrar ju sig hela tiden liksom. Och man kan inte alltid visa på statistik, för det finns alltid undantag, och särskilt fotboll är ju verkligen en sån sport. Så att på det sättet kan man ju vara trött på det. Men jag tycker ju att man har ju sett det. Man har ju sett det här att man, att liksom ett jävligt snyggt Häckenanfall, de bygger upp det snyggt, det liksom liras lite grann, de är ute på kanten, gör något snyggt, och så börjar de av med bollen, och så bara ser man dem bara, skit i det här, känns det som, i alla fall när man står vid sidan av. Och liksom, och ser det där att, ja men ska det inte vara snyggt så får det vara. Lite grann det där har man ofta, liksom, har man som supporter också blivit frustrerad på. Och det har liksom byggts upp ett jävla anamma, inte kanske, alltså man har ju sett det även tidigare de här senaste åren liksom. Så att det är inte så att allting är nytt för i år, men man har sett en tendens av lite mer grinighet, lite mer, Och så den här respektlösheten mot de här stora klubbarna liksom. Alltså att åka till Tele 2 och vara helt respektlösa liksom. Mm. Det är ju ett jävla tryck där när man kommer in liksom. Det är ju...
Men har du blivit en halv AIK-are nu då, att du hellre tar liksom än åka upp och göra ett mål och sen stänga en bakåt och åka hem med 3 poäng efter ett i princip ett rån liksom. Du gillar det mer nu än en svajig 4-3 seger hemma mot vad fan var det, Sirius?
Nej, man gillar alltid en svajig 4-3 seger.
Ja, det är bra.
Men det är klart, man tackar inte nej till en grisig 1-0 seger heller liksom. Det är så, skicka in en straff i 94 och...
Som Sirius borta där, typ. Ja. Det var ju, ja,
men
det
exakt,
hade ju den grisiga.
De gillar man ju också, det är ju på ett annat sätt. Men det är klart, man gillar ju sina svängiga segrar när det går fort och fram och tillbaka och sådär.
Vi hade ju en match där i helgen, vi berörde den lite kort, vi ska inte fastna vid den. Däremot så har vi ju vårat segment som vi kallar för Svennisskalan. Jag vet inte om du vet vad det är, vi tar ut 3 spelare, bedömer dem enligt kategorierna bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Det kommer från Sven-Göran Eriksson, var en fantastisk fotbollstränare, men han var också expertkommentator under VM 1994 och det var inte lika bra på det. Enda han sa utifrån vad som hände planen var att något var bra, mycket bra eller möjligen mycket, mycket bra. Så att det har vi lånat och i Häcken står 4-1 seger mot GIF Sundsvall. Filip, så får du rätta mig om jag har fel, men jag har gett bra till mittbacken Even Hovland. Han var stabil som vanligt bakåt. Nickade in game winning goal 2-1. Mycket bra var Kristoffer Lund som efter en svag första halvlek kom igång och slår ju faktiskt 2 av inläggen som leder till mål, bland annat då det här till Hovland och sen ett till. Men sen går det inte att komma ifrån då. Mikkel Rygaard tillbaka från skada, sina problem med vaden, hoppar in i paus. Då står det 1-1, matchen slutar 5-1. Rygaard gör mål, mycket, mycket bra Filip.
Ja, jag blir lika glad varje gång du hyllar Rygaard så som du tryckte ner han på försäsongen. Nej, men jag kan egentligen kan jag inte ha så mycket invändningar för att jag satt ju faktiskt på Gamla Ullevi och tittade på Gais när denna match spelades. Jag såg lite av första halvlek innan jag var tvungen att spatsera iväg till Gamla Ullevi. Då tyckte jag inte Häcken var så imponerande. Kristoffer Lund där gjorde väl, var lite svajig precis som du är inne på, men om han då lyfte sig så...
2 målgivaren inlägg.
Ja, vad fan då får man liksom... Och han är väl en sån spelare jag tycker man har glömt bort lite grann den här säsongen när man pratar om fina prestationer och individuella spelare som verkligen har växt och lyft. Jag tyckte han var intressant förra säsongen, men jag tyckte det var lite svajigt. Det var inte en spelare jag kände att här är något som sticker ut, men i år tycker jag verkligen det är en spelare som sticker ut. Mot Djurgården tyckte jag han gjorde en fantastisk insats, matade på med sina offensiva löpningar, slog ett par riktigt fina djupledsbollar också. Så han, det var det inte han som slog den också på målet där, Olden Larsen sen?
Nej, det var Sadik.
Det var ett jätteläge Sadik, där, just Sadik. Det. Ja, precis. Nej, men han är en sån spelare som absolut man har glömt bort lite, som jag tycker verkligen bör lyftas.
Ja, det har kommit lite surr om intresserade klubbar kring honom också från större länder i alla fall. Större ligor i Latin. Det var väl MLS om jag inte minns fel, men ja, det är klart det finns ju mer pengar där. Ja. Vad säger du om bedömningen från Sundsvallsmatchen och något att invända mot de 3 nominerade?
Nej, jag kan bara skriva under och jag tycker också att Lund har verkligen, han har varit... Han är inte alltid superjämn, men fasen, han har varit avgörande för att veda vid den här säsongen. Han är riktig grym kille.
Mm. Känns som han blivit lite supporterfavorit också, eller?
Ja, han är alltid framme och firar och stannar alltid kvar efteråt. Och sådär, så att, ja, absolut. Han har verkligen... Så vi vill gärna ha honom en säsong till minst.
Ja, han är ju ung också, så att vad fan, han har ju med såklart utvecklingspotential. Jag satt bredvid en scout från det här Berlin, Union Berlin, det lilla laget som Malmö mötte. De hade en scout på just Sundsvallsmatchen som de placerade på pressläktaren då, så hamnade bredvid honom. Jag fick väl inga klara svar om vad han kollade på, men jag skulle inte förvåna mig om han kollade ju på de kollar ofta på yngre spelare, de här scouterna liksom. Det om det. Vi ska lämna det fotbollsmässiga lite grann. Och kolla, du är ju representant för den största supporterklubben som vi sa, Getingarna då, deras ordförande. Och vi ska ta Häckens supporterperspektiv lite mer här. För att jag menar, det parallellt med den här framgången som vi ser på planen nu, så får man väl ändå säga att den går hand i hand med någon slags framgång på läktarna också. Ni kommer sätta totalt publikrekord talar ju allt för. Förra publikrekordet är från 2012 då på Rambergsvallen. Strax under 4 500. Nu kommer ni våga ta gift på att komma över 4 500. Stor del förklaring till det, utan att jag lägger orden för mycket i mun, det är ju att klacken växer. Klackläktarna har vuxit. Ni fyller den nästan varje gång. 900 personer på er klacksektion där någonstans, sektion G. Hur ser du själv på den här utvecklingen?
Det är enormt faktiskt. Det som har varit kul, ja, men det har liksom, alltså jag klev ju upp och började stå med megafon i 2017, och den utvecklingen som har varit efter det har ju varit helt enorm. Och det som varit kul har varit att det har varit en kontinuitet. I år har det ju exploderat. Men det har varit en kontinuitet att vi växte ju faktiskt på klacksektionen även förra året. Inte statistiskt då eftersom det var pandemi och allting. Men liksom under de matcherna när vi hade publik, så även då såg man en tillväxt att vi tog publik från andra sektionen. Och det gillar man ju, att det är en organisk tillväxt liksom. Sen är det klart det. Det är många som har kommit i år också bara. Eller framförallt så tror jag det är jäkligt många som brukar gå några matcher, men som går ofta varenda match, ja, nu. För att det är ju många, de flesta känner man ju ändå igen ansiktet på liksom. Men det är mycket, mycket, mycket nytt folk. Det är jävligt kul.
Men du har varit inne på, Filip, lite att det finns en tillväxt på klackar egentligen i hela Sverige. Att det är många, om vi får säga det, mindre som växer just på klacksidan. Men till skillnad från Häcken då, så tappar ju de då kanske på andra sektioner. Men Häcken kombinerar det då. Men visst har du varit inne på det, Filip?
Jo, absolut. Och det tycker jag man har sett. Och det är nästan så att det har kommit nästan i år. Alltså den där lilla tydliga ökningen. Jag tycker inte bara att man ser att, ja, men ta ett sånt lag som Sirius, deras ståplats, jämför deras ståplats nu med hur den såg ut för 5 år sedan också.
Ja, de har haft
en
otrolig utveckling
på dem. Kalmar tycker jag också har blivit lite mer, och många av de här också, Kalmar, Halmstad har vi sett i Superettan, som Örjansvall, inte så här, det har inte varit jättebra tryck där, och det är väl fortfarande liksom, om man jämför med de stora lagen, så är det ju inte jättebra tryck, men de har en levande klack, och det var många som åkte med nu mot Utsikten, och alltså det är många, många av de här klubbarna som har varit lite mycket, alltså mycket sittplatspublik, men det har blivit mycket mer ståplats, och det känns som att det bland yngre människor upplever jag det som att det har liksom blivit ett större intresse att gå på svensk fotboll och att bidra till den här läktarkulturen. Jag tror tifon och sådana saker, alltså det är folk som tycker sånt är kul. Det är inte bara fotbollsgrejen, utan man ser den här gemenskapen och att kunna skapa saker tillsammans i grupp och sådär. Det känns som att det har slått bredare överallt, inte bara i storklubbarna så att säga.
Hur ser du på det resonemanget? Känner du igen det, den här bilden man beskriver med yngre som kommer till och gemenskapen, tifon, att det är det som attraherar? Eller vad är din bild?
Ja, nej, absolut. Så är det. Och det har blivit ett jäkla, jag menar så här, se som tifoperspektiv, det har ju blivit ett organisatoriskt problem för oss snarare. Alltså att intresset för folk att delta, bidra med pengar, allt sånt, det har liksom växt så himla snabbt, så att vi har liksom problem med så här. Nu är problemet att vi har ingen lokal som är bra nog för att kunna bjuda in folk och vara med. För att liksom, från att ha varit att man har fått köta på alla för att komma så här, nu får ni fan komma så vi kan hinna klart med det här tifot på lördag liksom. Så är det nu snarare tvärtom, att vi har liksom inte, vi har ett organisatoriskt problem snarare än en intresseproblem liksom. Och det är ett jäkla skifte som har skett alltså. Och det är mycket, mycket yngre. Alltså, bara den skillnaden att, alltså, för 15 år sedan så spelade man i Häckens ungdomslag men höll på Blåvitt. Alltså, och man, inte jag då, men andra kids liksom. Och nu håller ju de på Häcken. Liksom. Och det ser man ju, jag bor ju nära gamla träningsanläggningen vid Bjurslätt. Och det är ju kids som liksom ropar hej Häcken när man träffar dem och så här. Det är liksom folk, de här som kommer nu, de håller på Häcken liksom. Och det betyder ju jättemycket. För det är ju det som, de är ju någon slags ryggrad i tillväxten. Liksom.
Hur skulle du beskriva samarbetet eller samverkan mellan supporterrörelsen och klubben BK Häcken i det här perspektivet kring supporterfrågor och så? Är det välfungerande eller?
Ja, det tycker jag absolut. Det har blivit det. Det har varit tidigare och liksom, kanske inte från, alltså egentligen det har skett någonting de senaste 2-3 åren. deras förståelse för våra perspektiv har liksom blivit mycket, mycket bättre. Tidigare har det varit väldigt så, de har liksom sitt kansliperspektiv på saker och ting, de tänker ur sina liksom sponsoravtal och liksom, alltså det är väldigt så, de har tänkt väldigt mycket på det organisatoriska från sitt perspektiv, och vi har haft våra perspektiv, och det har liksom inte varit några stora konflikter, men det har ändå varit olika viljor så. Och det har fasen med ändrat sig mycket, så de har en helt annan lyhördhet mot oss, eller ett helt annat sätt, och ja, vi har fått en jäkligt fin dynamisk liksom utveckling där vi verkligen så känner att vi har backning och de ser vad vi gör liksom.
Vem ska man credda för det då?
Alltså flera, men Jordin har ju definitivt
Marcus Jordin,
precis, han har ju definitivt bidragit där, men jag tycker, men Elin Öst till exempel är jättemycket bra liksom, och jag tycker det är överhuvudtaget, det är alltså, man ser att de ser vad vi gör liksom.
Men du säger att det finns en större förståelse för dem då mot det. Men går det att resonera från andra hållet också? Att ni också har en bra förståelse för vad de måste göra?
Ja, absolut. Det kommer ju på något sätt när man... Alltså,
när man närmar sig varandra.
Ja, när man närmar sig varandra så blir man ju... Alltså, de blir öppna på ett annat sätt och kan liksom... Hela kommunikationen blir ju bättre. Sen har det aldrig... Som sagt, det har inte varit några... Vi har inte haft några stora konflikter liksom, inte som liksom, ja, ÖIS har haft med sina, där har det ju varit riktigt så hårda motsättningar. Och så har det ju inte varit liksom, så att det vi ska inte överdriva det, men man märker verkligen att vi har fått en, vad heter det, synergieffekter som man kallar det i näringslivet.
Det känns som det är oundvikligt också att de måste ta ert perspektiv just när, alltså en klackkärna som kanske idag jämfört med 10 år sedan, jag vet inte hur stor skillnaden är, men ni är ju en annan kraft nu, ståplatspublik sådär än vad ni var tidigare.
Jo, men det är klart, det måste de ju, men det är väl det, man vill ju inte behöva, de har ju sett det på det positiva, ja, liksom, ja. Inte så här, vi kan inte blunda för dem, nej, för då slår de in dörren, utan liksom snarare tvärtom, att man ser, ja, att så här, det här betyder någonting, och det betyder ju någonting, för det är klart man ser det på spelarna, alla, ja, liksom, när det växer, det är, jämfört med 10 år sedan, det går inte, det var det då 50 på ståplats ibland, liksom.
Ja, det är en otrolig utveckling. Men jag skulle be dig, Filip, för jag tyckte det var intressant Johannes sa där om hur de jobbar med mellan klubb och supporter. Går du sätta det i något Göteborgsperspektiv där? Han var inne på att ÖIS har haft sina problem och så. Vad skulle du säga, att Häcken, sticker de ut där som ett positivt exempel, eller är det så här det ser ut i det övriga Göteborgsklubbar? Vad skulle du säga?
Det är svårt att säga liksom exakt hur de olika klubbar, alltså som, vad jag förstår så är det väl egentligen att samtliga värnar ju om sina supportrar och har liksom en viktig prio är ju att ha en bra dialog med dem. Sen har det ju varit mer turbulent i de andra klubbarna än vad det kanske har varit i Häcken, och det har väl lite att göra med att Häcken som liksom har inte haft den urkraften som de andra kanske har. Nu har de ju växt liksom, så att de är ju betydligt fler på ståplats än vad ÖIS är till exempel. Men i ÖIS har det också varit så här, Marcus Lantz när han var där, det var ju fullskaligt krig mellan honom och ståplats, och det har varit mycket med styrelsen och att de har känt sig liksom förbisedda, supportrarna. Och där får man väl då säga att Häcken hela vägen har väl ändå lyckats med den dialogen, även om det har varit lite sådär kanske runt övertagandet av damlaget var det väl lite sådär och så, men på det stora hela har det väl hela tiden känts som att de har funkat bra tillsammans, medan det har varit mer livat, och även Gaisan har väl liksom varit i luven på klubbledning och sådär, men där har det mycket varit kopplat till att de har alltså stört sig på kommunikationen, hur beslut har fattats utan att de har känt sig inkluderade, och att det har kommit märkliga utspel på hemsidan och sådär. Men det är jättesvårt liksom att säga exakt hur dialogerna ser ut i de olika klubbarna, men det är typ så är väl min uppfattning av det.
Vad skulle du säga, Johannes, är liksom Häckenklackens eller Häcken, de här engagerade Häckensupporternas identitet? För att min liksom bild utifrån är att ni känns inte riktigt lika aggressiva och aldrig skulle jag säga så anamman i den här hatkulturen som ju förekommer i många stora klubbar och klackar som jag då personligen kan störa mig rätt mycket på. Är det medvetet att ni har en lite annan approach till det, eller vad skulle du säga om det?
Ja, alltså det är ju såklart, man försöker ju, det har ju varit aktivt att inte liksom alltså försöka tysta folk när de drar igång för grova grejer, och alltså det finns ju en viss, och att så här, det behöver inte vara, jag skulle inte säga att vi har en snäll klackkultur på det sättet, men däremot att man gör det med glimten i ögat, alltså att det får gärna vara, det behöver liksom, det ska inte vara liksom någon så här sittplatspublik med klappor liksom, utan
liksom.
Nej, men inte det, men däremot att det får gärna vara lite rowdy liksom, men det ska vara med en viss ironi i det liksom, eller en viss men glimt i ögat helt enkelt, och det har vi ändå, det har vi jobbat på aktivt för att liksom och även, alltså det har ju att göra även med hur vi försöker jobba med publiken, hur jag försöker till exempel att det inte ska vara för att man ska kunna dra igång en ramsa. Alltså, det är ju en av de sakerna som alltid är ett problem. Vi hade många som var emot att ha liksom en person med megafon när vi började med det. Därför att vi kände att dels vi hade en tillväxt, det var svårt att synkronisera olika delar av läktaren när vi växte. Men samtidigt så var ju det en rolig grej, att det kunde ju uppstå jävligt roliga ramser. Det var ju någon match när vi var jävligt mycket ute på kanterna hela tiden, men kom liksom inte in några bollar i mitten, och då började folk ropa, du spelar ur bild, som en referens till den här gamla klippet, man som ser ut och simmar. Och det var ju alltså sådana saker, ju mer organiserat det blir, ju mindre utrymme finns det ju för det där. Så att det har vi försökt att försöka hålla kvar vid det, att man ska snappa upp, nu drar de liksom, eller om det är några kids som man ser att nu försöker de dra igång en ramsa, så får man försöka höra vad är det de gör, så man kan få med det, så att man får ändå en positiv, man ska komma dit och kunna inte ta för mycket plats, men inte heller känna att man måste inordna sig, och det ska inte vara liksom att man måste gå och snacka med en kille med prasseljacka på sig som säger att nu är du godkänd, nu får du sjunga också liksom. Utan det ska vara lite liksom platsstruktur, eller vad man ska säga. Det ska vara lite anarki liksom.
Ja, nu ledde du in dig själv egentligen på det, för jag skulle väl presentera dig lite mer som just det, att du är den här då som i eran värld kallas då för Capo. Liksom fotbollens svar på Lasse Berghagen, alltså en allsångsledare liksom. Det är ju du då. För liksom alla poddlyssnare som kanske inte är helt bekanta med begreppen så. Och nu svarade du nästan på allt jag skulle fråga om det, vad du har för inverkan på det. Du tog upp de här roliga ramserna. Ja, det har jag ju faktiskt tänkt på, att ni har ganska roliga ramser. Ni har ju, om jag hör rätt här, ni har en som allting finns på Backaplan. Är det ni sjunger?
Ja, precis. Varför åker jag in till stan? Allting finns på Backaplan.
Det är en ganska udda ramsa, är det inte det, Filip?
Ja, absolut. Det är kul.
Och sen kör ni ju då min personliga Häckenfavorit. Det är ju Al-Hakim. Alltså varje gång en domare gör ett dåligt domslut så skanderar ni då Al-Hakim utifrån Mohammed Al-Hakim, en framgångsrik domare. Jag har kollat upp det med honom, han tycker det här är ganska kul, han har inget mot det liksom, så att man kan ju faktiskt garva åt den definitivt. Vad har din take på den ramsan?
Nej, men det är ju efter den här bedrövliga frisparken i derbyt 2019 måste det vara.
Som lades på fel plats, va?
Ja, exakt. Den matchen skulle ju spelats om.
Ja, faktiskt. Enligt regelboken skulle den egentligen gjort det.
Gjort.
Så då fick han ju den. Han var ju ingen favorit bland oss, även när han var som mest hyllad bland liksom sådär, för att vi tyckte att han hade ett horn till sidan, i sidan till oss sen innan liksom, så det hade ju vi tillbaks. Men där, det var ju där den kom, den ramsan.
Var inte någon Hammarby-match ni Al-Hakim också dömde er som var stökig som fan, eller?
Jo, det har varit flera stycken sådana faktiskt. Men den var ju, alltså det derbyt var ju det värsta.
Han är ju tillsammans med Sara Persson heter hon, också domare. Hon dömde ju en dammatch en gång för Häcken. Och så gjorde hon något fel. Och då började ju då, det var inte lika stor klack på dammatcherna, men då började ju de köra alla Kim-ramsan. Och jag tror inte att de som stod i klacken visste om att det då var hans liksom sambo som dömde det. Och hon måste ju undra att vad fan började han sjunga om alla Kim här liksom. Det uppstod en väldigt rolig situation där. Vad säger du, Filip, om resonemanget som man är inne på där med att hatkulturen inte förekommer på samma sätt i Häcken? Har du gjort den reflektionen också utifrån hur han beskriver det?
Ja, men alltså jag kan väl bara, om du går på en Häcken-match eller om du går på en blåvitt match eller en Gais-match, så är det väl kanske, om man bara liksom lyssnar efter ord som handlar om hat eller riktat mot andra klubbar och sådär, så är det ju färre på Häcken. Sen tycker jag väl ibland att det kan bli lite skitnödigt, att man får inte säga någonting liksom. Det får ju vara lite hets och tufft ska det vara, men
har de hittat en bra balans
alltså
där?
Det jag
då
gillar är ju att man, och det tycker jag ska liksom värnas om alla läktare, att när man är kreativ, när man är fyndig, när man hittar de här ramsorna i stunden, sånt tycker jag jävligt mycket om. Och det tycker jag vi har lite för lite av. Och samma enskilda spelare så här, det gillar jag också när det kommer roliga ramsor, inte bara så här namnet och så allé liksom, som, utan lite mer kreativitet gillar jag jävligt mycket. Sen hat, alltså lite hets, men inte för liksom. Man hör väl vissa ramsor i Stockholms derby där det handlar om, jag vet inte om man har hört rätt, men det är väl något som mördat Djurgårdsbarn till exempel, alltså
som AIK:arna kör.
Ja, det där är vi ju över gränsen naturligtvis. Men ja, jag gillar spontanitet och kreativitet och ha en schysst nivå liksom.
Det händer ju alltid under en fotbollssäsong, så händer ju alltid massa olika liksom nyhetshändelser och supporterrelaterade händelser, regelverksfrågor som någonstans kan sägas involvera supportrar och så. Och årets säsong får man ju ändå nu säga, vilket jag har tjatat om, en dåres envishet, men det har ju blivit den stökigaste läktarsäsongen på väldigt, väldigt många år. Samtidigt så riskerar ju då Häcken böter här för att Blair Turgotts dotter var på inneplan och rullade en boll i mål efter matchen mot GIF Sundsvall. Vad tänker du det när du ena dagen ser att ni kan Häcken få böter för den här grejen, och sen ser du liksom skandalscenerna på Tele2 liksom, där de river sönder arenan och kastar bengaler på varandra och matchen blir avbruten en halvtimme. Och jag menar, Häcken kan få mer böter för den här, att hans dotter är på inneplan, för där får man inte vara om man är obehörig.
Nej, men det är ju bara det är ju tramsigt. Det, jag kan inte säga något annat. Det är ju en sån regel. Det är klart att det kan ju vara bra, därför att de typ, hade det varit en stor bortaklack som hade stått och varit frustrerade, och så hade man tagit på ett barn och börjat tramsa liksom omkring, och de hade, alltså, då uppstår ju en situation. Och då är det klart, då hamnar ju barnet på ett sätt i blickfånget som inte är bra, och då kan man ju ha ett bötesystem för det, därför att man ska kunna då beivra sådana händelser liksom. Men då får man ju ha lite fingerspits också när det är
Ja, för det här var väl ganska kontrollerat vad jag förstår. Ja, alltså att de nej, men alltså utifrån Häckens sida också, de väljer ju att låta Blair Turgott ta med barnet ut, för de ser att det är en lugn situation, och så tänker de, ja men vi tar bötesmällen för vi tycker det här är så fint. Ungefär så förstod jag Elin Öst Sandströms resonemang.
Jo, men det är så jag har tolkat det också. Och sen, alltså, det är väl inte första gången, man har ju sett flera matcher med alla olika lag, gamla Ullevi när Blåvitt spelar och de har vunnit, det ju ofta det är kidsen är med inne och går runt där liksom. Jag tycker det är så jävla löjligt det här alltså, så tänk jag den upplevelsen för det barnet när hon springer där och får lägga in bollen i mål, och det är ju alltså, ja, det som Johannes säger här, visst går man bort mot en stor bortaklack och liksom, men man har väl lite sunt förnuft där liksom, vad fan, han skulle väl inte släppa iväg sin dotter och springa ner där, och Häcken hade väl inte låtit det ske om det hade varit en stor uppriven bortaklack där. Det kan jag liksom inte tänka mig.
Det borde ju finnas ett mellanläge. Och det borde finnas ett mellanläge där, att jag har inga problem att det finns en regel och en bötesbestraffning mot obehöriga på inneplan och så vidare. Men om du då har spannet erinran och böter, då borde ju liksom situationen kunna avgöra när det blir en erinran och när det blir böter.
Ja, exakt.
Ja, håller jag med.
då har vi avklarat den grejen. Sen var det ju en annan händelse här för ett tag sedan. Det här liksom bråket eller vad det nu var på den här rastplatsen i Mjölby. Vi åkte ju förbi där någon dag senare, Filip.
Så
vi
skulle blodfläckarna.
Hem från Stockholm. Och då undrar jag lite, vad fan kan inte supportarna kan inte resa runt i Sverige längre nu utan att liksom drabba samman när ni hamnar på någon på samma rastplats? Eller vad fan hände?
Ja, nej, precis. Nej, det var ju... Ja, det har ju varit, det är ju gammalt ont blod, eller gammalt ont blod, det är inte så gammalt, det från i april. Från den här brända flaggan som blev i Helsingborg.
Ja, på Olympia den.
Ja, exakt. Så kan man ju tycka att helsingborgarna har hämnats för det där några gånger om nu. Det börjar liksom bli gammeltestamentligt så, men det var ju också... Vi snackade om det i bussen på vägen upp där till Stockholm. Vi tänkte, fan, vänta lite nu. Efter Jönköping kommer ju Helsingborg. De åker ju samma väg upp. Mjölby är en sån väldigt naturlig rastplats. Mm. Så vi snackade om det. Sen så 10 minuter innan Mjölby. Någon satt och gapade om att någon hade slut på snus. Och någon annan var, och toaletten började bli full och sådär. Så bara går vi av där och sen så kommer de liksom. Så att det var ju jäkligt olyckligt. Så det får man ju bara säga. Det var ju oturligt, men det är ju unikt för oss, men det är ju tyvärr inte unikt i ett bredare supporterperspektiv att sådana här saker händer.
Hur ser du på det då?
Nej, det är jävligt tråkigt. Det är inte mycket mer att säga. Det är ju någonting som... Jag tror också att det är lite efter pandemi. Jag tror att det är lite barn. Alltså det känns som att man har ändå haft, det känns som att den här lite mer uppstyrda så att säga firmakulturen av att träffas 15-15 i en grusgrop någonstans och liksom göra upp. Den har liksom gått ner och så har istället liksom ultraskulturen gått upp. Och det tycker jag i grunden är roligt för att det är mer kreativt än de här MMA-snubbarna som bankar på varandra. Men Det har försvunnit ett visst kanske utlopp för vissa element inom supporterkulturen, och sen har man haft en pandemi och sen så har liksom många kanske glömt bort att det är inte så jävla kul att stå på Mjölby, hållas kvar av polisen i 45 minuter, missa första kvarten på matchen man är faktiskt där för att åka på. Alltså det så jävla spännande är det inte att slåss liksom. Men det har man liksom kanske lite glömt bort. Det tror jag faktiskt spelar in även i de här situationerna i Stockholm nu till exempel. Att det är någon slags, det finns en uppdämd frustration och en viss liksom ett tryck som bildas. Men sen när det där har hänt några gånger och man har stått där i november på någon jävla vall någonstans och väntat på att de ska blåsa igång matchen igen. Eller, jag menar, jag var ju som neutral på det här ökända fyrverkeriderbyt i Svenska Cupen som blev avbrutet mellan Gais och Blåvitt. Och det är inte jätteroligt att stå där. Det kanske man tycker man är lite fräck kanske när man har avbrutit matchen och står där och gapar en stund. Men sen fortsätter man ju stå där och fortsätter stå där och fortsätter stå där. Och det där sjunker in. Jag tror att det är lite barnsjukdomar faktiskt just nu. Att det är så mycket incidenter. Det känns som att det är snarare en brist på organisering och vana inom supporterkollektivet liksom, som tar sig uttryck nu.
Så du tror det lägger sig nästa säsong till exempel? Från betydligt lugnare säsong?
Ja, jag tror faktiskt det. Jag ska inte ta gift på det. Men jag tror faktiskt det är min känsla att det är lite... Det är mycket liksom, ja, uppdämt. Liksom. Det är lite galet. Och det är det ju utomlands också. Jag tror inte att... jag tror inte att det känns som det är ovanligt mycket i Tyskland också. Och ja, det här med Union Berlin också. Vad fasen, det är väl inte deras... Alltså det känns som att det är så mycket sånt som händer just nu. Och att det är för att folk har suttit inlåsta och haft tråkigt.
Ja, men det känns som att vissa har glömt bort lite hur man beter sig. Och att man bara kör liksom. Och det, från början, men man tänker ändå, det har gått långt in på säsongen nu. Man tänker att det borde kanske ha lagt sig lite. Men jag håller med dig, det är exakt de trenderna man ser. Det har ju varit mycket snack om att det bara är i svensk fotboll och sådär, men herregud, det är ju överallt. Liksom Frankrike har vi också haft flera matcher och flera incidenter och sådär. Så det är lite, och sen tror jag kanske också det här vi pratade om tidigare, att klackarna växer och så här, många nya kommer dit och innan man liksom har hunnit få pej lite på det, att det ballar ur på sina håll då. Och samtidigt i andra änden, så den här säsongen har vi haft kanske ännu fler tifon än vad vi någonsin har haft som har varit fantastiska, men vi har också haft otroligt många incidenter nu, framförallt på slutet här. och inkastade föremål, och sen det vi ser på Tele 2 i söndags, det är ju alltså hur man liksom kan ta beslutet att ta den här bengalisk eld och bara sula in i en folkmassa. Det är riktigt sjukt alltså. Men upplever du att ni, att det finns den klicken hos er, att den också växer liksom?
Ja, det är klart. Alltså en klack är ju ett tvärsnitt av samhället liksom. Och det finns ju överallt. Så att det måste man hitta sätt att hantera det där liksom. Och jag menar, alla människor har ju, när fotbollskulturen är som bäst, så är det ju karneval. Och karnevaler är ju upp- och nedvända världen liksom. Och upp- och nedvända världen ingår också i att det finns ju ett våldskapital så fort en stor folksamling är samlad. Så heter det. Nej, men det finns ju alltid ett våldskapital i en grupp människor. Alltså
men gör det verkligen det? För jag menar, fan, du hade ju Håkan Hellström här nu, 4 konserter på Ullevi, 280 000 på 4 dagar. Det var ju fan inte en polisanmälan liksom.
Nej, men det var nog ett och annat köbråk där också. Så att det kan ju uppstå liksom. Alltså, så det finns ju alltid den potentialen, och det gäller ju att hitta ett sätt att reglera det. Och det viktiga är ju att supporter kollektivet måste reglera det.
Och det måste komma ovanifrån, menar du, eller?
Nej, risken är ju att det får motsatt effekt när det kommer ovanifrån. Att det blir, och jag menar, hur, jag tror inte att till exempel den här villkorstrappan som vi hade, och jag tror inte den hade en enda positiv effekt faktiskt, för att liksom, och alltså det är viktigt att, och det är ju som vi behöver hantera det nu till exempel, alltså att när det kommer jättemycket nya människor, och man har kanske en idé om hur man ska uttrycka sig, som liksom, man har en idé om att nu ska det hända någonting, och då gäller det på något sätt att fånga in det där och ge ett positivt utlopp liksom. Och det, ja, jag tror att det handlar väldigt, väldigt mycket om, det är en organiseringsfråga helt enkelt, att supportrarna måste organisera sig och liksom få det att, man måste självdisciplinera det helt enkelt. Och det tror jag absolut, det tror jag går. Alltså jag menar, jag tror majoriteten som står på båda liksom kortsidorna på Tele 2 till exempel vill ju inte ha den jävla bengaltennisen. Dels så är det ganska pajigt, och sen är det ju faktiskt ganska farligt också.
Ja, herregud. Ja, men går gör det. Jag menar, som sagt, ni har ju ytterst 2 incidenter. Det var väl det här på Olympia liksom. Där fick vi väl några avstängda av klubben också. Men annars är det ju ytterst 2 på er. Så det var det jag menar med att ni har hittat en bra mellanväg där. Men man ska ju liksom inte bara säga att det sker elände kring supportrar ibland. För det, dagarna så har du stormat kring Häcken på en helt annan liksom del av vad en fotbollsklubb är, den här sponsorskandalen eller vad vi ska kalla det. Vad är liksom supporterperspektivet på det när Häcken hamnar i strålkastarljuset för en sån grej? Det var en resa till Italien med sponsorer som hade spårat ur med sexism och bråk och så liksom. Vad är inställningen? Hur ser man på det från supportrar?
Ja, det är den destruktiva sponsorkulturen som vi brukar prata om. Nej, men det är ju, alltså, det är ju pinsamt. Jag tycker det är helt det där är ju också en sida av hela den moderna fotbollen som jag tycker det är jävligt konstigt. Ska man ha en massa jäkla bjudresor och VIP-läktare och allting för att stötta ett liksom ett lag, och alltså ekonomiskt, vad fasen, och så får man en bjudresa och så åker man dit och beter sig som ett jävla svin. Alltså jag tycker det är skamligt faktiskt.
Det är upprört i supporterled kring den här grejen, vad jag har förstått.
Ja, det är ju väldigt provocerande. Det är klart det är. Vad fasen, ska liksom snacka om att liksom bara ta på något sätt.
Ja.
Alltså så bli bjuden på det, och sen så ska man liksom ta för sig då, även då tycker man att man förtjänar att bete sig hur som helst mot kvinnorna på plats liksom. Nej, det är någonting väldigt sunkigt och smutsigt alltså. Det sticker i ögonen på många sätt tycker jag. Det
agerar supportrarna på något sätt när det är en sån här grej eller vad?
Alltså nu kom det ju ut igår, så vi får se, men jag tycker att det är jäkligt alltså en eloge till liksom Malin då till exempel, som har pratat med Sportbladet från klubben och liksom att man går ut och berättar om det och liksom inte försöker tysta det här och, utan verkligen hanterar det öppet liksom. Så vi får se, vi har ju möte med getingarna ikväll, frågan lär väl komma upp så. Och så får vi försöka ha någon slags dialog. Men jag tycker att klubben har skött det på ett föredömligt sätt så här långt, vad jag har sett. Liksom.
Ja, det får man ju säga. Filip Malin Fahlén då, vice klubbchef och kommunikationschef. Allt vad hon hanterar ju det där jävligt bra. Hon vände ju liksom och lyfte fram att Häcken hade hanterat det här då på ett ur deras perspektiv bra sätt. Var ju bilden man fick av hennes uttalanden.
Absolut, och det tycker jag väl ändå, alltså det visar återigen på att BK Häcken är en väldigt välfungerande förening. Det finns idioter i kopplat till alla föreningar, det finns idioter överallt i samhället. De här som har betett sig så här på den här sponsorresan är idioter, och sen håller jag nog med Johannes, jag tycker också det är lite så här, det här bjudresa liksom, vad fan, du sponsrar väl klubben för att du har hjärta för klubben, naturligtvis ska du få någonting tillbaka, men att få tillbaka det i form av någon jävla bjudresa där du sen kan liksom, nej, det känns bara fel i min värld i alla fall. Men jag håller med, Malins uttalande där känns bara proffsigt liksom. Man har varit med om så många gånger där klubbar, när det finns någon fuffens, som har, inte fuffens, men där det har hänt något som inte är bra liksom, där man försöker tysta ner det, inga kommentarer, och det vänds och vrids på det liksom, för att det absolut inte ska komma ut. Häcken står för att det här har hänt, och man uttalar sig kring det, och man uttalar sig klokt kring det. Så från deras håll tycker jag inte man kan liksom säga att de har skött det här dåligt efter att det har kommit ut.
Det var det vi hade om Häcken i det här segmentet av den här podden. Nu ska vi ta oss an lite av de andra lagen och händelserna. Vill du stanna kvar, Johannes, och ge dina kloka synpunkter även på stadens övriga lag och deras närliggande matcher, så får du hemskt gärna göra det. Har du bråttom tillbaka till din tjänst som bibliotekarie, så släpper vi iväg det, men vi ser gärna att du är kvar.
Nej, men jag kan vara kvar.
Du kan vara kvar? Ja, då får du lyssna på Filip Trolér till att börja med. För det har ju varit seriefinal i Division 1, den mest välbesökta fotbollsmatchen i hela Division 1 i år. Och hade ju placerat sig högt på topplistan i Superettan också, Filip.
Ja, det var över 5000 åskådare på den här matchen. Guys, precis före avspark så tickade de över 6000 sålda. Sen var det 900 som då inte dök upp trots fint väder och den här matchens dignitet. Så det var väl lite förvånande, men på det stora hela naturligtvis en fantastiskt fin siffra. Och den hade varit, om jag har sett rätt, så tror jag bara det är en match i Superettan som har haft bättre publik än vad Gais hade mot Falkenberg på den här matchen. Så det får man väl ändå credda Gaisarna, att de verkligen kraftsamlade och kom till Gamla Ullevi och fyllde läktarna så mer än vad de brukar göra, och med en väldigt fin inramning. De hade ju till och med mer än Häcken mot Sundsvall. Va? Har du någon replik på det, Johannes? Eller?
Ja, det ska väl vara under en seriefinal, vad fasen liksom.
Du får svara att ni har högre snitt, det har ni.
Ja, herregud, det har vi ju verkligen, så att det är, nej, vad fasen, det blir ju tramsigt. Man har fått några sådana gliringar i sociala medier.
Man har sett
också
att det har varit lite tugg mellan Gaisa och Häcken supportrar.
Ja, men vad fasen, de har ju ett helt annat underlag, en helt annan tradition. Det är väl fasen, jag tycker de skulle väl slå oss på varenda match om de då kunde de väl komma om de gjorde det, men
du är inte match. Imponerad av Gaisarna här alltså.
Nej, men alltså det är väl bra att de samlar upp till den här matchen. Men det är väl ingenting att komma och hålla på kring, vad fasen liksom. Vi har 10 pers på bortasektionen och 4-7. Men liksom, vi har ju ingen stor källa att ösa av. Det är många som liksom, det går inte att jämföra två sådana lag liksom.
Vill du upp Gais då i elitfotbollen igen?
Nej.
De kan få vara
i Superettan. Det är helt okej.
Ja, jag menar det, i Superettan.
Ja,
så att,
ja, det är klart det är lite.
Men Allsvenskan, där vill du inte ha
dem. Där stänger han dörren.
Nej.
Nej, men
det är ju bara ångest med derbyn. Alltså det
det räcker med
blå. Det lyfter väl Göteborgsfotbollen, men ju fler derby, gör det inte det? Men du vill inte ha dem.
Nej, men det är så jävla ångest. Det är, vad fasen, men det är klart. Alltså, ja, jag hade gärna bytt blåvitt mot Gais. Blåvitt är nere i Superettan och Division 1 och håller på att joja omkring där och så få upp guys. Det hade varit okej.
Okay. Fan, nu bröstar de upp sig häckenfolket där, får man ändå säga.
Ja, svingar åt alla håll. Det är väl så det ska vara också mellan rivaliserande klubbar. Så. Men Häcken och guys, känns som att det finns ett litet samarbete där. Häcken har släppt lite gubbar till guys som har fått chansen där, och sen har de plockat, alltså det har varit rätt mycket mellan Häcken och guys. Oso var ju utlånad. Hur ser du på det, att man har liksom samarbete så med en klubb som kanske ändå på något sätt är en rival?
Ja, men så länge vi har ett par divisioner emellan oss så är det lugnt, säger jag. Så. Ja, ja. Då kan vi ha dem som utvecklingslag.
Oj. Häckens utvecklingslag. De fick ju bara 1-1 mot Falkenberg då.
2-2.
Filip. Ja, förlåt. 2-2 oavgjort blev det. Ja, en poäng skulle jag säga. Ja. 2-2.
Det var en otroligt händelserik match också. Falkenberg, Godwin Agoda, han gjorde ju båda deras mål. Det första målet han gör, det är nog det snyggaste jag sett i år. Det är en halv volley från 35 meter tror jag. 30-35 meter sitter i krysset bakom Kaczniki. Guys var rätt så kändes tagna av stunden. Kom inte så inte alls att känna igen första 20 minuterna. Det var ju bara Falkenberg. Sen samlade de sig i samband med ett skadeavbrott och sen började de ta över och skapa lite chanser. Andra halvlek har de tålamodet. 0-1 underlägg fram till 75. Då gör Axel Norén 1-1. Gamle Falkenberg-spelaren släkten i värsta, tänkte man. Ja, och så stod de och pendlade. Och så kom Jonas Lindberg in, satte 2-1. Och så var det karnevalstämning. Och sen så på sista jädra sparken så gör Falkenberg 2-2. Vilket väl var ett ganska rättvist resultat. Och med lite perspektiv så kommer gaisarna vara jättenöjda med det. För nu är det 3 matcher kvar. Och de behåller 6 poängs försprång på Falkenberg. De har Åtvidaberg, Lund och IFK Malmö som redan åkt ur kvar att möta. Där ska de ju fixa 4 poäng. Och Falkenberg har lite tuffa matcher mot Trollhättan bland annat. Så guys kan ju faktiskt ta klivet upp redan i helgen om de vinner över Åtvidaberg, samtidigt som Falkenberg går bort sig mot Trollhättan. Då är det klart. Så guysarna är nog ändå de som mår bäst över det här krysset, även om det naturligtvis var tungt att tappa in det i slutet.
Mm. Har du en Svennis-skala på denna match?
Ja, men det har jag. Det har jag.
Får du ta den från höften eller?
Ja, jag får nog faktiskt göra det lite. Jag har inte hunnit fundera så jävla mycket. Men jag tycker att bra var Jonas Lindberg. Guys lite hade gått i stå anfallsspelet. Sen kommer han in, han har ju varit skadad i 3 veckor. Missat 3-4 matcher på grund av en ledbandsskada. Men han har ju sånt jäkla lugn, Lindberg där. Alltså, och sätter upp anfall och hittar vinklar som de andra inte riktigt hittar. Och sen målet han gör är också perfekt, möter med pannan och skarvar in den i bortre. Han gör ju inte många nickmål, myggan där så, som han kallas, men det var tjusigt, han var bra.
Mycket bra.
Mycket bra tycker jag att Gustav Lundgren var. Jag tycker inte han var särskilt bra i spelet, men han slår inlägget som Axel Henriksson skarvar till Axel Norén som nickar bollen i mål, och han slår också sen det perfekta inlägget till Jonas Lindberg. Så man kan nästan säga att han hade 2 ass, och han har en otroligt fin vänsterfot och är jävligt bra en mot en trots att han inte är särskilt snabb. Så han var mycket bra.
Mm. Och mycket, mycket bra.
Det tycker jag att Julius Lindberg var när de var riktigt illa i det där i första halvlek och inte alls kändes som att de var med i matchen nästan. Då är det han som driver igång det, och han är så nära på att göra ett sånt jävla drömmål där han driver förbi 3-4 spelare, gör någon tunnel på vägen och sen får han iväg en sån projektil som är 1 centimeter, så sitter den inte i kryssribban utan i krysset, den rammade målramen där. Det hade varit riktig delikatess. Han är bra i spelet också, hittar mycket väggspel och sådär, så han var mycket, mycket bra.
Då tackar vi för den Svennis-skalan på guys och går raskt vidare till ÖIS. För det har varit en bra omgång ändå, får man väl säga, för Göteborgs fotbollen. Även om då varken guys eller ÖIS vann sina matcher. Men ÖIS klev ju däremot upp på fast mark i tabellen via 0-0 mot J Södra. Eller hur ser man på det?
Det har varit en jävla pangomgång för
Göteborgs. Att tala klarspråk.
Ja, precis. Jag skulle nog säga kanske. Nej, ja. Med tanke på hur förutsättningarna ser ut i tabellen och sådär, så kunde det inte blivit så mycket bättre för samtliga lag egentligen. Även om guys och ÖIS kunde ha vunnit naturligtvis. Men ÖIS, efter 2 tunga skalper mot topplag, Brage, Halmstad, kommer hem, ska möta J Södra, ett annat bottenlag. då ser det lite ut som det har gjort väldigt, väldigt många gånger den här säsongen när det gäller ÖIS, så att spelet sitter inte, det blir saktfärdigt, och när de ska trycka på med etablerat anfallsspel så kommer de inte till rätta, så de är mycket bättre när de har ytorna att jobba med, och här får de inte riktigt ytorna att jobba med, och jag tycker väl att J Södra är egentligen närmare att vinna den här matchen än vad jag ser, för de har flera bra chanser i början på andra halvlek. ÖIS har egentligen inte någon riktig så solklar chans, men 0-0, Västerås förlorar mot Landskrona, det gör att ÖIS ändå tar sig ovanför strecket med en poäng, och nu har de allt i egna händer, fyra omgångar kvar, nu är det nytt topplag som väntar i Växjö mot Öster på lördag, och då kanske de får de där ytorna att jobba med igen, så kanske de slår till med en knall på nytt, men nu har de allt i egna händer igen i alla fall.
ÖIS är lite av en flopp här i Göteborg i åren då, får man säga. Vi trodde att de skulle vara med i toppen, de har kämpat i botten. Är det något som glädjer dig, eller har du samma inställning till ÖIS som du hade till Gais här alldeles nyss?
Ja, nej, men vi har ju som Häcken-supporter ett litet horn i sidan till ÖIS-supporterna. Så jag trodde faktiskt de såg ut att gå upp faktiskt. Eller tänkte att de skulle gå mot en riktig kanonsäsong. Och så floppar de så här. Det hade varit kul om de och Gais möttes i dörren. Det hade väl varit någonting. Sen är det klart, alltså, för Göteborgsfotbollen då, om vi ska ta det perspektivet, så är det klart det är bra med derbyn igen. Alltså riktiga derbyn i Superettan. Det är ändå fräckt med de här, när de kör de här 50-50 på Gamla Ullevi.
Det här hornet i sidan, är det något man borde känna till, eller?
Nej, men det är ju bara att deras ultras har ju sin lokal nere på Ringön, så att man stöter på dem och slänger käft med dem lite då och då. Det är några karaktärer där som man har lite svårt för.
Visste du detta, Filip, eller?
Jag hörde någonting om att de har sin lokal där ute, men jag har inte 100 koll ändå liksom. Men det är väl härligt med lite så.
Lite käbbel.
Ja, lite käbbel.
En av de bästa omgångarna någonsin var du inne på för Göteborgsfotbollen, och Utsikten vann ju faktiskt, det får man ju lägga till den analysen, besegrar ju då serieledande Halmstad BK, och det sa, vi hade ju Boskorovic som gäst här förra veckan, han sa ju det efter vi hade stängt av här att han skulle skicka en spion till Halmstad, han var helt säker på att de skulle vinna den här jävla matchen, och så går de och vinner matchen, geni Bosko.
Ja, vi får fan ge han det alltså. Det är helt sant, han satt här och sa bara, jag tror fan vi vinner mot Halmstad, ska skicka ner en gubbe där och kolla lite så här. Och den matchen, jag hade igång den lite parallellt samtidigt som jag har ju varit ledig nu, jag var ju ledig, jobbade inte med ÖIS utan tog den från soffplats, och tog Blåvitt Malmö och Utsikten Halmstad från soffplats också, hade igång Utsikten parallellt där. Och de gör en riktigt jävla bra match igen, alltså de vinner mot BP borta, BP's första hemmaförlust hela säsongen, och sen åker hem igen liksom, och så spör man Halmstad här som har allt att spela för och jaga allsvensk uppflyttning. Det jag så överhuvudtaget inte en promilles chans att det här skulle hända, att Utsikten skulle kunna ta 6 poäng, hur sjuk Superettan än må vara, så hur Utsikten har sett ut på slutet här med inte kunnat göra mål överhuvudtaget, och så bara helt plötsligt plockar de fram det här, och nu är de ju fan, nu är det 4 poäng ner till kval, och det känns som att de kommer lösa detta faktiskt.
Mm. Det är det här som är skillnaden på dig och Boskorovic. Han såg segern solklart och du såg ingen möjlighet till den.
Ja, exakt. Det är väl därför han är fotbollstränare. Jag inte är det. Sen är han ju alltid, han har ju alltid sitt självförtroende.
Ja, det får man igen.
Har någon relation till Utsikten, Johannes?
Nej, det har jag
inte. Delar ju arenan.
Jag drömde att de gick upp till, att de spelade Champions League och bytte namn till Outlook för några veckor sedan. Det var jäkligt konstigt, men det är nog den närmaste relation till
allt
har.
Allt kan fan hända med Utsikten, så där. Vem vet, Ingmar Lundin.
Men de lirar ju på Bravida, och det var ju stökigt utanför där. Det var supportrar till ÖIS som var där för att hoppa på supportrar till Halmstad som har gömt sig bakom någon container, eller var det?
Ja, precis. ÖIS-arna låg väl bakom någon container där. Skulle hämnas för någon incident från i våras eller från förra säsongen?
Nej, det var nu tror jag.
Jag tror att det att de hoppade på ÖIS-arna utanför, eller försökte i alla fall utanför läktarna, det var för att ta igen för någon gammal ost.
Så aha,
det
är någon, okay. Finns någon beef där?
Ja, det är som Sicilien, vendettan. Men det, nej men det, ja.
Men inte det här hur barnsligt som helst?
Jo, det är det ju.
Det får man väl säga. Det
väl, ja, alltså vad fan, det var nu där Jens Wall, Öysarna har vunnit matchen och så springer HBK-supportrar och försöker, vad man då fått rapporter från att de försöker stanna deras buss eller storma deras buss eller någonting, och så nu ligger Öysarna då, om detta litar på Johannes här.
Ja, de ligger de bakom en container när det liksom, det är ju fan inte ens Öys som spelar ju, vad fan.
Nej, men det är lite...
Det är som den här rastplatsen i Mjölby, vad fan. Ja,
nej, men det är ju fjantigt liksom. Och samma det här, jag har tänkt på... som verkar vara en jävligt stor grej bland supportrar, det här med flaggorna, det, ja, men det som ni mot Helsingborg där man snor en flagga och så eldar den och sådär, det verkar vara liksom det värsta som kan hända på något sätt. Kan du på något sätt förklara den grejen liksom, eller vad?
Jag kan faktiskt inte förklara det riktigt. Nej. Alltså det är ju en gammal, det är ju såklart gammal ultraskultur grej det där, att liksom blir man av med sin flagga och får den uppeldad så är man liksom skymfad.
Ja, det är så,
och måste
liksom
upp, ja, sen det händer väl sällan att man faktiskt upplöser en ultrasgrupp för att man blivit av med flaggan, men det är väl ändå det som är den gamla kodexen, den sköröva kodexen. Men nej, jag tycker personligen, jag är för gammal, jag tycker det är för trams.
Ja, men så tänker jag lite, det påminner liksom när jag var liten, då lekte vi liksom röda vita rosen. Nu gör man det på arenorna på något sätt istället, att det är någon sån jävla grej liksom. Ja. Att lägga till raden över framgångsrika resultat för våra Göteborgslag får vi även göra IFK Göteborg. Första segern mot Malmö FF, hemmaplan i Allsvenskan, på 13 år. Och där måste jag säga att en diskussion efter den matchen kommer att handla om underlaget. Det har spelats 4 matcher på kort tid på Gamla Ullevi. Det var lerigt och jävligt, men jag älskar att den typen av fotbollsmatcher fortfarande finns i Allsvenskan. Jag gillar liksom inte när det ser exakt likadant ut på ett exakt likadant konstgräs. Det blir någon liksom futsal-fotboll av det, där det liksom årstiderna inte längre spelar någon roll. Jag tycker de här skiftande liksom karaktärerna på matcherna, en liksom frusen vårplan, en fantastisk sommarmatch i solen, en grisig jävla lerig höstmatch, alltså det skänker en karaktär till fotbollen som många andra sporter inte har. Handbollen har det inte, basketen har det inte, hockeyn spelar på samma jävla is hela tiden, bandyn kanske har det lite grann liksom, men det här är ju någonstans fotboll, Filip.
Du vet att vi sitter i samma båt här, Robban. Jag håller med.
Ja, men nu fick vi ett bra exempel. Ja, liksom. Absolut. Jag menar, sitter man och klagar på den här matchen nu liksom, då kan man aldrig klaga på att Sverige är dåliga i det duellspel och närkamper i landslaget sen. Man måste gilla det här också.
Ja, jag håller med. Jag tycker också, sen är det klart att när du bara tittar på det och man, det zoomar in och det ser för jävligt ut, och tänker man, hur ska det kunna spelas någon fotboll här? Men jag håller med, det finns en charm i det där när Gustav Norlin liksom halkar runder där och de sliter och det fightas, och sen ska det naturligtvis vara, man har ju sett vissa matcher när det har regnat så in i helvete så man knappt har kunnat slå en passning på 2 meter, då tycker jag att det är lite över gränsen, men annars så de här skiftena, det håller jag med om till 100%. Det finns en charm i den studsiga vårplanen och perfekta sommarmattan och den grisiga höstmattan.
Exakt så. När river ni bort konstgräset på Bravida?
Ja, och lägger dit en gräsplan?
Nej, men det är väl upp till kommunen och deras beslut. Så.
Nu blev det jävligt formellt helt plötsligt. Ja.
Nej, men det är klart, jag tycker också det är roligare med riktigt gräs. Det är ju så. Men det är klart, vi är ju bra på konstgräs, så man ska inte klaga heller.
Fast ni är ju bra på gräs också. Det, ja, måste det, man credda Häcken. Ni har ju för fan 4 segrar, 3 oavgjorda, 0 förluster om jag räknade fel när jag räknade på det här på gräs. Mm. Det skulle göra er till en klart värdigare vinnare än Djurgården till exempel, som överhuvudtaget kan spela på gräs.
Nej, det var kul med deras liksom identitet som det gamla liksom fotbollslaget och järnkaminerna och allt det. Ja, visst, och så kan de inte spela på riktigt gräs. Det är väl lite pinsamt, är det inte?
Jag har faktiskt också en svenningsskala från IFK Göteborg, Malmö FF. Jag ger Kalle Johansson bra, otrolig inställningsmål när han skallade in den 2-1-nicken som avgör matchen efter att han liksom hade slingrat sig ur Ola Toivonens omfamningar där. Mycket bra ger jag Gustav Svensson. Perfekt match för honom. Han gled ju mer än han stod upp på leran. Visade glidtacklingens betydelse i fotboll. Och mycket, mycket bra måste man ju ge till Gustav Norlin. En otrolig löpinsats i en sport som fotboll, som ju är en löpsport i första hand. Johannes, vet du hur många minuter en fotbollsspelare har bollen om 90?
Absolut ingen aning.
Nej, de har ungefär 1,5 minut rör du vid bollen. Vad gör du resten av tiden?
springer.
Exakt. Det är en löpsport och ingen sprang så bra som Gustav
Nolin.
Ingen sprang så bra som Gustav Nolin. Han gör ju också ett mål där. Köper du det, Filip?
Ja, absolut. Jag nämnde honom här tidigare. Han gör ju en helt fantastisk, och jag tycker så som han har blivit en charmig verkligen så i Göteborgsfotbollen. Han brinner ju som fan och han hetsar Ola Toivonen där efter 2-1 målet och i slutminuten springer han längs med långsidan där på Gamla Ullevi och viftar på publiken, sjung högre när de kör den här mot Malmö ramsan där.
Och sen har han ju gjort nu, vad han är uppe i 7+7
8 mål tror jag och 5 ass eller 8-6 eller något sånt där. Och det är ju, det börjar ju komma, den nivån han hade i Varberg, det var väl där någonstans han landade. Och sen han kom till Blåvitt i fjol, då tänkte man ju såhär, shit alltså, det här är ju en floppvärmning deluxe, han hittar inte alls rätt. Och, men sen i år så har ju Stare börjat använda dem lite oftare som anfallare, eller i en ytter i 4-3-3. Tidigare var det ju ytter i 4-4-2 mer, och jag tycker han har kommit mycket mer till sin rätt. Och det känns också som att han, när han har fått växa in i klubben och fått det här självförtroendet, så har han verkligen omfamnat det. Och jag tycker att det var efter att Blåvitt har sett så bedrövliga ut under lång tid, så tar de ändå fram någon form av karaktär i en match där de kanske ändå inte hade behövt det, även om det är rivalmöte och det är liksom MFF, så deras säsong är ju körd liksom. Men de spelar i slutet som att det var allt de har att spela för. Bara titta på Hossa Majers när han sliter ner Anders Christiansen.
Ja, den blev viral den grejen.
Ja, men så här, det är ändå den typen av karaktär som liksom gör att du tar de 3 poängen i slutändan. Även om Blåvitt inte gör någon magnifik insats, så är det verkligen slitet, Norlins löpande, alltså det här grisiga, det är det man behöver plocka fram. Och då så kan det bli 3 poäng även mot MFF, som man inte har vunnit hemma mot på 13 år, då, eller vad vi sa. Mm.
Samtidigt så cementerar ju Malmö FFs haveri den här säsongen. Ja. För nu är de ju i princip, alltså guldet har varit borta sedan länge, det är ju ett fiasko med Malmö FFs plånbok. Men att nu förmodligen också missa topp 3, det är ju ett, det skulle jag säga, det är ett haveri. Hur förvånade du över Malmö FFs kräftgång, Johannes?
Det är ju frågan, alltså hur många meter under isen är de nu? Det är ju helt otroligt hur dåliga de är.
Ja.
Alltså Ola Toivonen, att han inte gör mål där när han kommer ensam med målvakten. Alltså hur, alltså det är ju så dåligt så att det är, även om det, man får ju ge det till Blåvitt att det är en jävla kämparinsats de gör. Alltså med Malmö är ju helt katastrof.
Ja, efter Blåvitt gör 1-1 så är de ju bedrövliga MFF verkligen. Och de gör ju inte någon liksom sprudlande första halvlek heller, även om de är bättre än Blåvitt då tycker jag. Men nej, det är helt sanslöst hur de kan ha fallit ihop på detta sättet. Men jag vet inte, nästa år, om de inte har nått Europaspel eller någonting, uff, de kommer bli farliga då. Kan man
de har ju fortfarande kuppen nu som upplägget är, så att de kan ju vinna kuppen där.
Och det har ju de brytit den förbannelsen, lyckades de ju med i år. Så det, ja. Men det är, herregud, vilket fiasko alltså.
Men jag nämnde 3 bästa blåvittarna där, men och den ska jag köra till dig, den här frågan, Johannes. Vet du vem som var allra bäst på plan av alla som var på plan?
Du menar matematiskt då?
Nej, nu är det en rent subjektiv bedömning för mig om vem som gjorde den bästa prestationen av alla som var på plan.
Nej, det var väl underlaget då, om jag får gå på vad du sa tidigare.
Domaren.
Al-Hakim. Al-Hakim.
Al-Hakim. Ja, han gjorde
faktiskt bra. Ja. Ja, han var riktigt bra. Alltså, det var så jävla oss, match med mycket dueller. Men han var helt klockig. Jag vet inte om du tänkte på det, Filip. Men Al-Hakim var faktiskt jävligt bra.
Al-Hakim. Vi ska sitta och sjunga ut den låten här när Johannes vandrar ut. Al-Hakim. Nej, men jag tänkte inte så mycket på honom.
Nej, och det är ett bra tecken. Precis, som man brukar säga.
Det är ett bra tecken. Då har domaren gjort en bra match när man inte tänker så mycket på honom. Så ja, jag tycker att han gör en väldigt bra match.
Då är vi framme vid ytterligare en seger, den sista segern den här omgången. Det är ju BK Häcken FF då, som ju är väldigt nära andra platsen i damallsvenskan här efter ytterligare en skalp 2-1 mot Kalmar. Vi ska fundera lite kring deras säsong, men vi berörde lite till det, men hur såg du på det här övertagandet där? Det var ju inte helt okontroversiellt att liksom ta över en klubb på det sättet som man gjorde.
Nej, och jag var ju väldigt, jag trodde faktiskt inte att jag skulle kunna bli liksom föreslagen som ordförande i Getingarna, för jag blev ju det efter det, och jag var väldigt jag blev väldigt profilerad i den frågan, och det var egentligen för att jag var på GPA, för det var ju pandemi, så det var ju digitalt när alltså det här beslutet kom, Och då var jag på GPA för att föredra liksom vårat uttalande som supporterförening. Och då blev jag också intervjuad efteråt. Och sen så var det den här, det gjordes en liten dokumentär på SVT där jag också var intervjuad sen. Så att jag har ju varit den kanske högst profilerade kritiken av detta, av detta övertagande. Så att nej, jag har fortfarande inte hjärta för damlaget, även om jag såklart är lättad att de är där uppe bland Europaplatserna rent ekonomiskt liksom. Jag har ju istället haft hjärtat hos våra division 1 damer nu som haltar lite grann här precis i kvalet mot Trelleborg. Jag ska kanske inte byta ämne.
Men är det kommer tiden läka såret, känner du någonstans, eller kommer det alltid vara ett hack i själen det här att man gjorde på det här sättet, eller vad känner du?
Nej, men det är klart det kommer vara ett hack i själen. Men tiden läker väl också sår, och särskilt då om så att säga våra gamla damer, eller ja, division 1 damer, om de nu vandrar hela vägen upp och man får göra någon slags omstrukturering där, eller hur de löser.
Ja, om de går upp, då kan man ju bara skifta licenserna igen, så har man ju då gjort det den vägen, men man hade det under en tid då liksom.
Ja, precis. Och det är klart, det känns ju bra. Det känns ju också bra att man går upp med egen motor liksom på något sätt nu då, parallellt med det här övertagandet. Så att nej, jag har inte riktigt kommit över det. Men såklart, det är ju en lättnad. Alltså, att hade man kommit utanför Europaplatser, det hade ju varit en ekonomisk smäll och allting. Liksom, så att.
Trodde du att det skulle vara mer? För i slutändan, jag tror jag intervjuade dig inför det beslutet och sådär också. Det var, man pratade med klubben och sådär. Jag trodde det skulle bli rätt jämnt skägg i den där omröstningen, men det kändes aldrig som att det blev så. Jag hade trott på mer motstånd. Blev du förvånad över att det inte blev
Alltså, jag visste att nej-sidan skulle förlora, för att jag tänkte det här är... Det är så många medlemmar ute i breddfotbollen i Häcken. Eftersom det är liksom alla ungdomslag. Alla liksom, det är så jäkla många medlemmar på den sidan som ser detta kanske. Ja, dels blev det ju att man vinklade lite till att det blev en slags jämställdhetsfråga av det. Ja. Vilket kanske är lite fult kan jag tycka. Men det blev ju den vinkeln på det. Och det tror jag många såg som väldigt... Det gjorde ju att många fick hjärta för frågan istället för att det blev någon slags matematisk det här är bra för oss-grej. Liksom. Och dels, ja, man röstar ju vad som är bra för sin klubb när man är där ute liksom med de här ungdomslagen och allting. Så att jag visste ju att det skulle bli ett ja. Det var jag helt övertygad om. Men jag blev ju överraskad att det blev ett sånt himla övervägande, att det blev så himla svagt på nej-sidan. Och det är ju helt enkelt på grund av att det är väldigt, väldigt många trogna supportrar som inte är medlemmar i Häcken. Eller framförallt var. Jag tror att medlemsantalen har gått upp väldigt mycket efteråt. Och många blev medlemmar inför mötet och tänkte inte på att man måste ju vara medlemmar året innan.
Nej, för rösträtt.
Så att det där är nog, och det är ju på grund av att Häcken är så jäkla välskött förening, så man har ju aldrig behövt gå på en liksom avsätta någon styrelse och rösta ner någon budget eller något sånt där, utan det har ju varit så himla, det har ju liksom tuffat på och skött sig själv, så att det har ju varit några grejer med liksom, det var ju något träningsläger i Katar och sådär som det blev kontrovers kring. Och där var det ju däremot väldigt mycket, och det är också så, hade det varit en normal stämma liksom, med fysiskt på plats och rösta på plats med uppsträckta händer, då hade det blivit betydligt jämnare, för det är ju det alltså, eftersom det var pandemi och digitalt, så var det jättemånga som kom in och röstade på förhand och röstade digitalt och sådär, så det påverkade såklart att det såg så himla annorlunda ut liksom.
Men det där med att öka medlemsantalet, gå på årsmöten och allting, där har ju fotbollen en, och supportrarna och ja, hela svensk fotbollen en alltid och ständigt en resa att göra. Jag menar, nu har 51%-regeln kommit upp till diskussion igen, och liksom det enda argumentet man, i alla fall jag kan ha emot det där, det är ju ifall man inte värdesätter föreningsdemokratin, inte går på årsmötena, inte är medlemmar, inte utnyttjar sin röst och allt det här liksom. Så att det är ju bra ifall det växer på medlemssidan i Häcken då.
Mm, det är ju jäkligt viktigt. Och det är ju verkligen sådär. Det är ju som en demokrati överhuvudtaget, att det är någonting som föds ur liksom motsättningar egentligen. Och att det är då man känner att när man blir nedtryckt, då känner man att det här är viktigt för mig. Mm. Och när man inte liksom, det är väl ingen slump att det var 90-talet var som lägst antal som deltog i riksdagsval också liksom, för då hade man som minst känsla för det, för att det bara tuffade på liksom och pågick. Och så är det väl, man blir ju bortskämd när man inte har någonting, när man inte ser vad det är man försvarar liksom. Och det är ju samma med medlemsdemokrati liksom. Det är ju...
Jobbar ni något aktivt alltså för att lobba, för att få in fler medlemmar? Alltså det är ju, ja, det är ju alltså väldigt många klubbar som har problem med vikande medlemsantal. Alltså.
Ja, det gör vi. Kanske inte så mycket som vi hade gjort ifall alltså, nu har det blivit så mycket fokus på liksom guldrace och organisera resor och allting liksom så här. Vi hade gjort ännu mer annars. Men, och faktiskt Häcken själva lobbar ju väldigt mycket för det också. Mm. Så att de ser väl själva problemet med att alltså, de vill ha in supportrar helt enkelt. Mm. Det är ju ett perspektiv som behövs in i beslutsfattandet också. Liksom.
Siktar de lika högt som guys? 15 000 ska ju de ha om 3 år.
Åh oh, jäklar, ja det...
Det var en pigg målsättning för man nu är guys alltså.
Ja men fan, de vågar ju sticka ut lite, annars hade vi inte nämnt det här. Eller jag hade skrivit en text om det, men samtidigt så ser man ju deras support också som känner att det är lite verklighetsfrånvänt. De är 1700 medlemmar drygt just nu, så... Men de har tänkt satsa där. Vi får se hur det går med det.
Mm. Det får bli slutord, Filip. Vi har kört så jävla länge nu så att batterierna håller på att ta slut i den här inspelningsapparaten. Det har aldrig hänt tidigare. Det får vi säga var ett oerhört gott betyg till vår gäst, om inte annat. Alltså, att vi höll lågan brinnande så länge.
Snacka mycket, längre, mycket bra.
Snacka ja. Längre än Bosco till och med. Fan,
ja, det är fan svårslaget. Alltså. Det får du ta med dig som ett jack i kolven. Tack så jättemycket för att du kom hit. Lycka tack. Till med nerverna i resten av guldstriden, och lycka till med supporter och medlemsrekrytering och allt annat du har på ditt bord. Jag tackar dig Filip också för dina som vanligt kloka åsikter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det bra!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight.
and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.